Turkiets president Recep Tayyip Erdogan hotar nu gå in i norra Syrien med trupper. Turkisk militär har redan bombat, som man själv säger, terroristmål i kurdområdena i Syrien. Mönstret låter väldigt bekant. Auktoritär ledare med stormaktsambitioner ger sig på en svagare granne. Och Erdogan, han ger sig gärna på kurderna när han har inrikespolitiska problem. Men har han verkligen ambitioner att erövra norra Syrien åt sig själv? När Ryssland bombar Ukraina kallar vi det krig, men vad är det när Turkiet bombar Syrien? Det ska vi prata om i nyhetspodden idag. Jag heter Jonna Nupponen och med här för att förklara det här är utrikesreporter på Yle Tom Kankkonen. Hej Tom, välkommen igen till nyhetspodden.
Hej, hej.
Hör du, varför anser Erdogan att han måste bomba kurdiska baser i norra Syrien?
Den turkiska tolkningen av det som finns i norra Syrien när det gäller den här kurdstyrda, kurdledda administrationen och speciellt de här väpnade trupperna, YPG, så är det att det här är terrorister och det här är en del av Kurdistans arbetarparti PKK som ju definieras som en terrororganisation också av EU och USA. Och det här är då den turkiska tolkningen och så säger man att det var ju ett bombattentat i Istanbul här alldeles nyss, för en och en halv vecka sedan ungefär. Mm. Och då har man väldigt snabbt kommit fram till i de här turkiska undersökningarna att det var då PKK och specifikt så att det var YPG som gav orden från norra Syrien. Hur de har kommit fram till det här är väldigt oklart och det låter på det hela taget lite speciellt att det har gått så här snabbt i de här undersökningarna. Men just det här är Turkiet. Tycker sig angripa terrorister.
Turkiets försvarsminister har varit mycket nöjd efter de här flyganfallen där i norra Syrien nu under veckoslutet. Han menar att man har lyckats förstöra bunkrar och lager och tunnlar som tillhör terrorister. Framförallt i norra Syrien men också delvis i Irak. Är det så att kurderna i norra Syrien är terrorister?
De är ju inte terrorister som individer och det är nog ifrågasatt. När man ser på vad den här syriska kurdadministrationen har sysslat med där i området. De har ju varit väldigt värdefulla allierade för väst i kampen mot IS. Och sen har de varit väldigt noga med att inte angripa Turkiet. Sen är det en annan sak att när man rör sig i det där området, jag har varit där några gånger, så det är klart att PKK har en närvaro på något plan. Man kan se stora porträtt av Abdullah Öcalan, alltså den fängslade PKK-ledaren. Och jag har där varit i något skede för ganska många år sedan var jag i kontakt med de här väpnade styrkorna direkt. Och det var väldigt lätt för mig för att alla turkiska och deras kommendörer talade också turkiska för de var ursprungligen från Turkiet. Så det är klart att det finns kontakter. Men och det är ju också fråga om det att det där gränsområdet, den där gränsen är ju relativt ny, den dök upp där efter första världskriget. Så folk har mycket kontakt över den där gränsen överhuvudtaget. Men att säga att det är terrorister, så det är nog att ta i.
Ja, för de här kurderna i norra Syrien, de har ju ett sådant här självstyrande område som har getts namnet Rojava. Hur ska jag uttala det?
Rojava,
så säger vi. Och som de har upprätthållit sedan 2013. Och den här militära styrkan som de har där, den här YPG som du också nu har nämnt flera gånger. Så de har ju då drivit ut terrororganisationen IS från många delar av norra Syrien. Från Kobane och Raqqa, sådana namn som vi kommer ihåg då när Syrienkriget var väldigt på tapeten och det rapporterades om dem. De här driver också IS-fånglägren i bland annat Al-Hol. Och de har ju då lyckats skapa något som liknar en fungerande stat och myndigheter. Vad är det med de här kurdernas självstyre där i norra Syrien som stör Turkiet så förskräckligt mycket?
Det som irriterar Turkiet speciellt är det att man i Turkiet har ju då kämpat mot Kurdistans arbetarparti PKK i många år. Man har ibland förhandlat. Erdogan har också förhandlat med kurderna, indirekt också med PKK. Det fanns bland annat en sån här Oslo-process för många år sedan och andra sådana här kontakter. Men man har ju nå stridit och man har nu kommit fram till ett läge där den här kurdgerillan i Turkiet är väldigt svag. Mm. Och nu vill man försäkra sig om att det inte finns några områden där de kan omgruppera sig och kanske börja med ett nytt krig, ett nytt anfall, nya angrepp mot Turkiet, mot turkiska styrkor. Och därför har man också anfall i norra Irak, för att PKK har funnits i norra Irak väldigt länge. Det finns läger där nära gränsen mot Turkiet och också längre in i och för sig.
Mm. Syriska människorättsobservatörer har rapporterat att det har dött minst 30 personer i de här turkiska flygangreppen i provinserna Raqqa och Aleppo bland annat. Och bland de här dödade finns då kurder förstås, men också syriska soldater och gränsvakter. Hur kommer det sig att Turkiet bara kan gå in och bomba i ett grannland, Syrien, och döda det här landets soldater?
Syrien är ett ställe där det går in ganska mycket grannar eller flera grannar och bombar. Mm. Alltså Israel bombar kanske en gång i veckan, åtminstone några gånger per månad, bombar mål i Syrien. Det handlar mer om att man ska stoppa iranska vapenleveranser till Libanon, där Iran har en allierad Hezbollah. Så finns det ju trupper där, det finns det amerikanska trupper där i norra Syrien, en ganska liten kontingent, så finns det ryska soldater där, det finns det iranska. Att Syrien är ett land där ganska många kommer och går. Och förstås när det gäller Turkiet så är det att Turkiet, om man ser på de västliga reaktionerna, så har ju USA sagt att man borde lite lugna ner sig nu här. Och det är ungefär också det ryska beskedet. Men det är klart det att när Turkiet gjorde de här massiva flygangreppen här nyss, så någon form av koordination hade de haft både med USA och med Ryssland. För det här fick de då grönt ljus. Men nu när man talar om att man ska gå i mark med markstyrkor, så kan det hända att det blir mer komplicerat. Men Turkiet anser sig att ha då rätt att göra det, visa på något till FN-stadgan och rätten till självförsvar och sånt. Men det är nu så att säga en grej att förklara det här med. Men de anser sig vara så starka både i relation till väst och Ryssland att de kan göra det. De kan göra det här till en viss punkt, men sen kommer det i något skede så kommer det förstås att vara någon som säger att nu är det dags att sluta.
Men läge i Syrien och det långa förfärliga kriget där och kriget mot IS, det är något som världen kanske lite har glömt bort när allas våra blickar nu är riktade mot Ukraina. Men är läget i Syrien sånt att Erdogan skulle kunna förverkliga några imperialistiska ambitioner och erövra norra Syrien åt sig själv?
I det här skedet har Erdogan väl inte ambitionen, vad jag kan förstå, att erövra speciellt omfattande områden. Han vill skapa någon sorts zon där vid gränsen, så kallad säkerhetszon. Och då kan man fråga sig att för vem är den säker? Så där i en slags buffertzon i norra Syrien, där man då kunde liksom övervaka den här gränsen bättre. Och man talar till och med på ett djup på 30 kilometer. Och då blir det flera stora städer som åker innanför den här zonen.
Och vem skulle så att säga äga den zonen då? Det skulle då bli en sån här liksom landremsa mellan Syrien och Turkiet. Syrien söder om och Turkiet norr om.
Turkiet har en del allierade arabiska grupper där i norra Syrien. De är visserligen ganska grälsjuka sinsemellan på vissa områden. Och de skulle säkert vara då de som skulle administrera det här. Men det finns ett exempel, alltså Turkiet 2019 i oktober när Turkiet gick in med markstyrkor i norra Syrien, så tog de ganska mycket område. De har tagit en del områden tidigare, det är väl en 8-9000 kvadratkilometer. Det är lite som gamla Nylands län. Och där har man då de här lokala allierade, och så är det turkiska myndigheter. Dels finns det till och med en koppling till liksom turkiska länsförvaltningarna där i gränsområdet. Alltså det är en slags ockupation, men där finns då lokala arabiska allierade. Det som i tiden var den här oppositionsrörelsen eller den här väpnade rörelsen mot Bashar al-Assad, den har egentligen kollapsat, men det som finns kvar har då kontakt med Turkiet och ganska långt, de är också ganska långt kontrollerade av Turkiet. Det är en slags sån här turkisk reservarmé där i norra Syrien.
Hur långt tror du att Turkiet kan gå? Hur hårt kan man slå till i norra Syrien den här gången? Man har ju gått in med marktrupper där tidigare för inte så hemskt många år sedan.
Jag undrar just, jag vet inte hur långt de kan gå egentligen, men för Erdogan handlar det för tillfället mer om att då skapa den här någon form av zon, utvidga den här zonen som redan finns eller förlänga den närmast. Och det är det kanske det mest frågan om. Så handlar det förstås om valkampanj. Ett speciellt sätt att driva valkampanj, men Turkiet går till val i juni, troligtvis nästa år. Då har man både president- och parlamentsval, och Erdogan vill visa sig som en stark ledare. Det finns en tradition i Turkiet av starka ledare, det handlar inte bara om Erdogan. Och då är det förstås en sån här militäroperation mot terroristerna ett sätt att visa att man är stark. Och det finns de som misstänker att det kan vara ganska oroliga tider i Turkiet här nu fram till valet. För att det mobiliserar stödet för den som sitter vid makten ofta. Det har man märkt tidigare. Och det gör det också svårare för oppositionen att kritisera Erdogan och regeringen.
Erdogan spelar ganska högt spel. Han utmanar lite NATO-kollegan USA här. Han utmanar Ryssland som då är allierad i Syrien med Turkiet. Vad har han att vinna på det här spelet?
Han har att vinna på det just det att han ger ett väldigt starkt intryck. Och hans kärnväljare tycker om det. Jag vet inte sen vad de andra tycker. Men det kan också neutralisera oppositionen. För att då blir det svårare att kritisera Erdogan och regeringen, som jag sa, när man är i en kris. Mm. Och sen, det är klart att han vinner på det sättet om han då verkligen skulle kunna påvisa att titta, vi har besegrat PKK. Så det är väldigt många i Turkiet som skulle vara väldigt nöjda. Mm. Det är inte möjligt, jag tror inte att det är möjligt. Men han kan då säga att vi har nästan besegrat PKK. Och det här skulle kunna bidra till hans omval i juni 23. Och sen är han nog ganska pragmatisk. Alltså han har haft väldigt dåliga relationer till Saudiarabien och Egypten och också Israel. Men där har man då börjat lappa på de här relationerna. Och med Saudiarabien handlar det bland annat om att den turkiska ekonomin behöver pengar. Mm. Saudiarabien har pengar. Så man måste försöka stötta upp den här ekonomin på något sätt nu inför det här valet. Och han har då kontakter med Putin. Putin har också pengar, fast man inte skulle kanske tro det. Men han kan stödja den turkiska ekonomin via investeringar och överföringar av pengar. Och Saudiarabien och vissa andra stater där i Persiska viken. Så sen när det gäller så kan nog också Erdogan vara ganska pragmatisk. Att den som är en fiende för eviga tider, så kan plötsligt bli en vän i varje fall, eller man kan också åtminstone ha någon dialog med de här staterna. Så att det som är svart idag kan mycket väl vara vitt imorgon.
Och det kanske båda lite gott för Sverige och Finland och våra NATO-processer, för det är ju också ett spel som Erdogan spelar. Det här NATO-spelet just nu väldigt hårt. Turkiets attack mot Syrien då 2019, så det resulterar ju i ganska hårda reaktioner från väst. Flera EU-länder, bland dem Finland och Sverige, avbröt vapenexporten till Turkiet då, och i den här NATO-processen för Finlands och Sveriges del så ligger i allra högsta grad den här vapenexporten nu som ett krav som Turkiet ställer att den ska återupprättas. Vad är din bedömning? Hur påverkar de här turkiska attackerna mot Syrien NATO-processen för vår del? Vilken komplicerad fråga, va? Allt hänger ihop med allt.
Allt hänger ihop med allt. I NATO-processen finns det ju saker som vi inte kan påverka. Och det handlar om Turkiets relationer till USA. Och det handlar också om vapenhandel. Turkiet skulle vilja köpa jaktplan och modernisera en del andra plan. Och förstås, Turkiet och USA är oense också om norra Syrien. Och om det här, huruvida de här syriska kurdgrupperingarna är terrorister eller inte. Och det är allt det där är ju sånt som inte vi kan påverka. Sen när det gäller den här vapenhandeln så är det väl så att det är väldigt långt en symbolisk och moralisk fråga. Sverige har mer att sälja så att säga av för att de har en väldigt stor vapenindustri. Mm. Vi har mindre att sälja, men det är klart att vi har ju vad jag förstått så hade mer eller mindre den lovats att den här saken är kött. Mm. Och Sverige har en beviljad, vad jag vet, åtminstone ett exporttillstånd. Mm. Visserligen inte för några kanoner eller gevär eller pansarvärnsskott utan för någon sorts datorprogram som var en uppföljning på en tidigare order. Mm. Och sen är det den här konstiga diskussionen om de här utlämningarna. När Ulf Kristersson var i Ankara här så gick det så långt att Erdogan till och med nämnde ett namn. Att den här människan vill jag ha. Och vad kan en statsminister i ett sånt läge göra om han kommer från en rättsstat som Sverige? Han kan ju inte göra någonting alls. Jag menar, han kan ju inte leverera den här personen till Erdogan. Så där måste Turkiet backa. Eller så är det här nog väldigt svårt att lösa.
Mm. Vi måste vänta på att svart blir vitt helt enkelt.
Vi får vänta på att svart blir vitt, och då har det hänt någonting kanske primärt mellan USA och Turkiet. Det kan hända att vi inte riktigt får reda på vad som har hänt. Speciellt om det handlar om påtryckningar. För att i och med att Turkiet går till val så skulle Erdogan väldigt gärna vilja uppträda också som en tuff ledare som utsätts för påtryckningar från USA men som säger nej.
Mm. Stort tack Tom Kankkonen för den här förklaringen.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Jonna Nupponen. Producent är Ami Lassila och tekniker idag är Satu Ulmanen. Fortsätt lyssna på oss.